Ja, den här dagens texter, eller dagens text, handlar om hur Gud skickar övernaturlig assistans, övernaturlig hjälp och räddar Petrus ur ett säkert öde, ur en säker död, tror jag, ur fängelset. Jag tänkte att vi skulle tala om änglar med anledning av det. Vad associerar du till när du hör ordet ängel? 2 sekunder, tänk efter. Vad associerar du till? Tänker du på bokmärkesänglarna, de lite runda, rödhylta änglarna? Eller tänker du på den ängel som dök upp i Den enfaldige mördaren? Hasse Alfredsons film, kommer ni ihåg den? Drängen Sven skulle hämnas fabrikören. Och så kommer den här höga ängel med draget svärd. Han har några medkämpar med sig och inspirerar till kamp. Jag tror att kanske den här sista ängeln i Den enfaldige mördaren bättre gestaltar den bibliska synen på änglar än bokmärken. Jag vet. Just det, vi kommer till det, Siri. Vi kommer till det. Har någon sett en ängel? Någon hand upp? Mm. Enligt en SIFO-undersökning för 4 år sedan så tror 32% av svenskarna på änglar och andevarelser. 4% enligt samma SIFO-undersökning säger sig ha sett en ängel. Eva Dahlgren sjunger i sin sång "Det bor en ängel i mitt rum". Änglar har blivit inne. Att kunna skriva en sång som hon gör, "Det bor en ängel i mitt rum, han har sitt bo ovanför mitt huvud. Det bor en annan i min kropp, hon är den vackraste av själar. Det bor en ande vid min fot som blåser varm luft", och så vidare. Det finns en sorts, det ingår i vårt tankemönster numera att bejaka änglar. Läser man dödsannonser så ger de ibland, tycker jag, ett uttryck av att många tror att när vi dör så blir vi änglar. Det är en vanlig föreställning. Kanske är det änglar som har gett inspiration till sådana saker som Batman och Spider-Man, och kanske ni kommer ihåg Min vän från Mars på 60-talet. Såg ni det programmet? En man som uppenbarade sig med 2 antenner som får upp i huvudet. En utomjording som kunde röra sig med ljusets hastighet och uppenbara sig var som helst. Det är möjligt att änglar har inspirerat i någon mån alla de här fictionfigurerna. Det står i Uppsala universitets aula att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Det är okej att tänka fritt om änglar och andevarelser, men det är viktigare att tänka rätt om detta. Det gäller även andevärlden. Det här med att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större, det har varit sant, åtminstone intill nu. Jag är inte riktigt säker på att det är lika sant idag, för nu är det på något sätt med sanningsbegreppet och postmodernismen, så kanske det är så att i vårt samhälle har friheten tagit överhand över rätten. Att det är viktigare liksom att man tänker fritt och obundet än att man har rätt i fråga. Och det är ju fjärran från oss som kristna, eller hur? Det är viktigt att tänka rätt, att vara tacksam när det gäller änglar. Att det är viktigt att våga räkna med att änglar finns med i vårt uppdrag och i vår vandring i livet. Vad är då änglar? Vi ska gå till Bibeln, eftersom Bibeln är all slutgiltig auktoritet när det gäller andliga frågor. Och är överordnad alla erfarenheter och tolkningar av detta. Så är det. Därför är Bibeln det enda tillförlitliga dokument i frågan. Vi kan vara säkra på ganska mycket när det gäller änglar, om vi sammanställer det som står i Bibeln om änglar. En del är fortfarande höllt i dunkel och kommer att vara så tills vi möter Gud i himlen och får saker och ting förklarade. Ursäkta, jag glömde min bibel. Ordet ängel heter på hebreiska barak och på grekiska angelos. Budbärare betyder ordet, inget annat. Ett sändebud, ett övernaturligt sändebud. Angelos betyder budbärare. Evangelos betyder han som har ett gott budskap. Evangelium är det goda budskapet. Så budskap ligger i ordet ängel eller angelos. Och evangelista är alltså den som kommer med ett gott budskap, det är evangelisten. Så den språkliga betydelsen i Bibeln. Det är alltså andliga personligheter utan fysisk kropp, skulle man kunna säga. Lukas 24, där pratar Jesus med sina lärjungar som säger att en ande har inte ben och kött som ni ser mig ha. Det är alltså en immateriell person som existerar utan att vara fysiskt begränsad. Det står i Daniel kapitel 10 att med ljusets hastighet förflyttades ängeln. De kan alltså röra sig på ett sätt som inte begränsas av tid och rum. De är moraliska varelser som talar, ser och hör. Vi vet att de är moraliska och ställs till svars för sina val, eftersom vi vet att det finns änglar som en gång har gjort uppror och kommer att dömas för det. Vi kommer tillbaka till det senare. Jesus säger i Lukas kapitel 20 att när människan dör, då ska vi inte hålla på och bekymra oss för vem vi ska gifta oss med och vilket som ska ärva våra barn. Jesus säger, när ni dör och kommer till himlen blir ni som änglarna. Ni gifter er inte och tar inte hustrur, står det. Änglarna har inte det här vanliga könslivet i naturliga sammanhang. Det finns undantag. Änglar är skapade av Gud för att betjäna honom och uträtta hans vilja, står det i Saltaren 103. För en månad sedan drygt pratade vi om vad som hände i Betlehem när herdarna utanför Betlehem ligger och värmer sig vid elden, vaktar sina får. Plötsligt kommer en ängel och berättar födelseundret i Betlehem för dem. Och sen står det att efter att ängeln har sagt det så visade sig där en hel hop av den himmelska härskaran som prisade Gud och sade, ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Den himmelska härskaran, det var den himmelska armén. Härskara är ett gammalt ord för armé. En del av den himmelska armén visade sig för dessa enkla herdar utanför Betlehem. De såg en del av den himmelska armén som gestaltades, tog synlig gestalt. Hur kan de ta synlig gestalt? De har ju ingen substans. Ja, det vet jag inte. Men det är så att säga, det ligger i det här begreppet att det är immateriellt, att det är andligt. Rök till exempel. Du kan se röken av en eld. Du kan inte ta på den, du kan inte fånga den. Något liknande skulle man kunna säga att det är med änglar. De kan bli synliga utan att de kan tas på. Vet ni vad Herren Gud Sebaot betyder? Herren Gud, arméernas konung. Det är det Jesaja får höra när han kallas. Att seraferna, en typ av änglar inför Guds tron, evigt står och ropar, helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. I gudstjänsten finns det en punkt som heter Sanctus, eller helig. I alla gudstjänster världen över brukar man ha en proklamation. Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Alla romerska mässor innehåller detta. Den svenska gudstjänsten i kyrkans ordning innehåller detta. Det är ett direkt citat av seraferna, änglarna som Jesaja fick se när han kallades, som evigt lovsjunger Gud inför tronen, som vi sällan ser, men som finns där, är verkliga och är ständigt lovsjungande Gud. Allting i andevärlden, i himmelen ska man säga, allting i den himmelska världen lovsjunger och tillber Gud. Seraf betyder brinnande. Kerub är en annan typ av ängel. När Adam och Eva hade fallit i lustgården och drevs ut ur lustgården, så står det att Gud satte öster om Eden en kerub med det ljungande svärdets låga för att bevaka ingången till livets träd. Keruber omnämns även på andra ställen i Bibeln, och det är en sorts skyddsängel, en vaktängel. Bibeln undervisar också att änglar är eviga andeväsen som är rangordnade. När Paulus pratar i sitt underbara brev till Efesierförsamlingen om vårt arv i Kristus och Guds kärlek och bestämmelse för oss, så nämner han detta i Efesierbrevet 1:19 till exempel. Hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satt honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande, skriver Paulus. Paulus är tydlig med att man kan rangordna andevärlden. Det är en gammal judisk tradition att andevärlden är rangordnad precis som en armé, med generaler, med överstar, med kaptener, med löjtnanter och så vidare. Det står också i Hesekiel 38 att när Gud skapade världen så jublade änglarna som var åskådare till undret. Hebreerbrevet säger att när vi nu har en så stor hop av vittnen, vilka är de vittnena? Jo, bland annat tror man att de vittnena är andevärldens vittnen. Att änglarna har alltid haft ett mycket, mycket stort intresse av det som sker på jorden. Änglarna är intimt förknippade med Guds skeende på jorden. Men en av de här huvudänglarna i skapelsens morgon, han gjorde uppror mot Guds vilja för honom. Hur det här har gått till är ganska dunkelt. Att det har gått till är väldigt tydligt. Bibeln säger bland annat i Uppenbarelseboken att den här upproriska ängeln drog med sig en tredjedel av himmelens underordnade änglar som stod under honom. De följde med honom i upproret och myteriet och kastades sen ut ur himmelen och slängdes till jorden. Och de utgör nu inte några himmelska andeväsen utan fallna änglar. Begränsade men andligt aggressiva. Änglar spelar en stor roll i Jesu liv och tjänst. Ni minns att när Jesus skulle komma, när vad hette Johannes döparens pappa, Zacharias. När Zacharias får veta att hans fru Elisabet ska bli gravid, så är det en ängel som förkunnar det för honom och talar om att han ska bli stum för att han inte trodde. Maria möter samma Gabriel, en av ärkeänglarna, som kommer och talar till henne och kungör att hon är utvald att föda frälsaren, att föda Messias. Jesus räddas av en ängel när hans styvfar Josef får instruktionen om att ge sig ifrån Betlehem och senare ge sig ifrån Egypten när det är tryggt att återvända till Nazaret. När Jesus har frestats av en fallen ängel och stått emot och segrat, så betjänar änglar honom, står det, och tillber honom. Jesus styrks i Getsemane, i det avgörande slaget för mänskligheten. Här. Det som på något sätt är hela universums skärningspunkt, hela tidsåldrarnas skärningspunkt, när all vår synd sonas. Den kampen som är den svåraste kamp någon har utkämpat. Jesus ber en stund innan, om det är möjligt så gånge denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. Och sen när han kämpar sin kamp inför sin brutala avrättning, då står det att en ängel styrkte honom i ett semane, i akt och mening att han skulle kunna fullföra sitt uppdrag. Om Jesus behövde styrkas av en ängel för att utföra sitt uppdrag, så Guds son han var, behöver du och jag änglar för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Sen blev han gripen. Petrus hugger örat av Malkus och Jesus säger: stick ditt svärd i skidan. Vet du inte att jag skulle kunna utbe mig 12 legioner änglar av min far om jag hade velat undslippa detta. Men han ville inte undslippa korset. Han avstod från att nedkalla 12 legioner änglar och gick i döden för din och min skull. Men änglarna fanns där, beredda att gripa in om han hade ropat. Stenen i graven rullas bort av en ängel. Uppståndelsen proklameras för Maria av en ängel vid huvudgärden, eller hur? Hela Bibeln är smockfull med änglars intervention i Jesu liv, i kyrkans liv. Och änglar är en del av vårt liv också. I Gamla testamentet kallades ibland en messias gestalt som kom in och representerade Kristus, representerade Gud. Det är alldeles uppenbart att man pratar om messias, den kommande befriaren, i någon sorts förgestalt. Det talas ofta om honom som Guds ängel. Och det kan ibland skapa förvirring. Men ordet betyder helt enkelt Guds budbärare. Och messias är den himmelske messias som kan ta gestalt när han vill i historien. Och sannolikt gick med de tre männen i den brinnande ugnen som den fjärde personen som liknade en gudason. Det var förmodligen Guds ängel som uppenbarade sig där. Guds ängel har uppenbarat sig för profeterna i många sammanhang genom historien. Och förmodligen är det en gestaltning av Jesus som då kommer på plats. Men det är en annan typ av betydelse av ordet ängel än när vi talar om Guds änglar. Petrus gick ju ut ifrån fängelsehålan här, ut förbi vakterna, ut genom järnporten och sprang iväg till Marias, Johannes Markus mamma. Där församlingen ivrigt bad för att han inte skulle gå samma öde till mötes som Jakob hade gjort veckan innan. Och Rode som öppnade dörren. Hon blir så till sig i trasen när hon hör Petrus röst. Så hennes omedelbara association är, ja, Petrus är i fängelset, det vet jag. Det här måste vara hans ängel. Så det var hennes association. Det var naturligt för en judisk tjej på den tiden att när jag hör någon som ser ut eller låter som en person, det kanske är personens ängel. Vad kommer det sig? Vad är det för föreställning att man har en ängel? Okej. Låt oss gå till Bibeln. Det är ju så att det är den säkraste källan. Jesus säger någonstädes att det Siri nämnde, som jag tycker är väldigt viktigt och som återspeglar det där, att varje människa sannolikt har sin egen ängel. Det står skrivet i Matteus 18, vers 10. Vi läser därifrån. Ursäkta att jag hade glömt att skriva upp det, men här kommer det. Matteus 18, vers 10. Där säger Jesus så här, att vi inte ska förakta inte ens de minsta, mest betydelselösa människorna. Svagaste människorna. Han säger så här: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Ty jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min faders ansikte. Det verkar alltså som att Jesus hävdar, han som är skapare av universum, han genom vilket alla makter och herravälden är insatta, han som bär upp universum med sitt maktsord, han hävdar att till och med de svagaste barnen har sina skyddsänglar och att de skyddsänglarna står i vakt fullt redo inför Gud att ta order från honom för att bistå de minsta och de svagaste. Det är Jesu ord. Och det är otroligt uppmuntrande, tycker jag, att påminna oss om detta som du nämnde, Siri, att varje enskild människa har sannolikt sin egen ängel. Det står inte specifikt att Siri har en och jag har en och Johanna har en. Vi kan förutsätta att det är så att när vi behöver så finns det alltid en ängel som räcker till för oss. Man kan ju tänka sig att änglar, det står att det finns myriader av änglar, ett oändligt antal änglar. Änglarna är naturligtvis inte oändliga i antal, annars hade inte en tredjedel kunnat avfalla. Men det är väldigt många änglar och förmodligen är det fler änglar än människor. Men man kan utgå från att vi har var och en, åtminstone en skyddsängel, kanske flera. I Siri säger att hennes ängel som följde. Frågar du om det är så? Ja, Siri säger att jag tror att min ängel har följt med mig sedan jag var liten genom hela livet. Och det tror jag också. Jag tycker att Jesu ord som antyder att de små barnen har personliga änglar. Har ni sett den här lilla tavlan med barnen som går över spången, över forsen, och som åtföljs av en stor gestalt, en ängel som vakar över barnen? Det är mycket biblisk. Underbart. Det är en väldigt biblisk bild. Sen kan man tycka vad man vill om målningsstilen, men så är det säkert att barn har sina skyddsänglar som bevarar och bevakar och beskyddar. Jag tror att vara öppen och välinformerad, att vara rätt informerad av den andliga omvärlden är väldigt viktigt och väldigt avgörande för hur du och jag relaterar till vår omvärld och hur vi handskas med våra liv. Om vi inte tror på änglar kommer vi reagera helt annorlunda än om vi är medvetna, tacksamt medvetna om Guds änglars beskydd. Okej. Vi går tillbaka till Andra Konungaboken. Det här är ett av de mest underbara ställena i Bibeln, tycker jag. När Elisa och hans tjänare drabbas av belägring för att den arameiske konungen fattar att det är den där Elisa som skvallrar profetiskt och avslöjar alla mina planer. Det är naturligtvis Elisa jag måste åt. Och så konspirerar han och omringar staden där i Dotan där Elisa och hans tjänare finns. Och så säger, jag läser en gång till i min bibel. Han sa det, gå och se till var han finns så att jag kan sända och stå och gripa honom. Och man berättade för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här, en stor armé. Och de kom dit om natten och omringade stan. När nu gudsmannens tjänare tidigt på morgonen stod upp och gick ut, fick han se att den här hade lägrat sig runt omkring staden med hästar och vagnar. Då sa tjänaren till honom, ack min herre, hur ska vi nu göra? Han svarade, Elisa svarade alltså, frukta inte, till de som är med oss är flera än de som är mot oss. Är flera än de som är med dem. Och Elisa bad och sade, herre, öppna hans ögon, som vi bad, så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Helt underbart. Samma situation, samma faktiska hot, två helt olika analyser av läget. Den ena blir fullkomligt panikslagen, börjar säkert be, Åh Gud, vi är under dödshot, och jag måste falla på knä och be, Alldeles stressad och nervös, ni känner igen det. Man skräms till någon sorts panikbön som är fullkomligt troslös. Det är bara skrämsel och rädsla som får mig att falla ner. Medan den sanna reaktionen är att göra som Elisa. Halleluja, tack herre, jag ser att du har redan löst det här. Du har sänt hit dina vagnar, dina soldater, dina hästar av eld. Och du kommer utkämpa striden åt oss. Det här behöver vi inte bry oss om. Det här behöver vi inte bli rädda för. Att se är avgörande för hur man relaterar, eller hur? En annan sak som den texten talar om, tycker jag, det är vikten av andlig uppenbarelse och klarsyn för allt vi gör i livet. Dels att vi kan se att Gud har utkämpat en strid åt oss när vi tror att det är vår strid, men också att vi ber om andlig klarsyn som vi bad om här innan, så att vi ser vad handlar det här om egentligen och vad är Guds lösning på det här problemet, och att man där inbegriper den vida andliga världen och tillvaron som står med i vår kamp och står oss bi i vår kamp. Hur mycket nervösa böner skulle vi inte kunna undvika om vi såg klart det Gud vill att vi skulle se. Låt mig avsluta med att berätta om min pappas morbror Ivar i Göteborg. Anna och jag hade förmånen att träffa honom innan han dog. Han var en härlig, enkel skomakare, full av Guds ande, bedjare och vittnare. Och jag ska berätta om honom. Jag ska berätta om en familj som räddades undan en säker trafikdöd. Men låt mig först börja med Ivar. Det var krig på 40-talet. Han var inkallad. Han låg i beredskap vid kusten utanför Göteborg, vid hamninloppet. Och av och till så fick han och den grupp han tillhörde ta hand om drivminer som kom i hamninloppet, som kom från havs och flöt in i Göteborgs hamn och utgjorde ett hot för sjöfarten. Så eftersom drivminor flyter i vattenytan för att detonera mot fartygsskrovet, så måste man närma sig minan med en liten roddbåt för att snabbt ro fram och desarmera, ta bort tändanordningen eller tändanordningarna. Och sen skulle man ta minan på släp in till hamn och föra bort den. Och just nu hade man siktat en stor mina, och hans grupp fick uppdraget att hämta minan, och en ung beväring blev beordrad att ro ut. Och Ivar såg hur rädd den här personen var och tänkte, han var kanske då 40 år, Ivar, han tänkte att den här unga pojken, han kanske har barn och familj, han ska slippa. Det hade i och för sig Ivar också, men så han tog på sig det. Jag anmälde mig, sa han. Så han anmälde sig ut att ro till minan och rodde bävande ut till den här drivminan, och försiktigt, långsamt närmade han sig minan och sträckte sig ut och vred ur tändanordningarna, tog minan på släp och kom in i hamn. Men när han ensam kom tillbaka i båten rådde det stor upphetsning på kompaniet. För man hade under hela tiden sett hur Ivar hade hjälp av en annan person när han desarmerade minan. Men när han kom tillbaka så var han ensam, och det förbryllade och skapade upphetsning. Den här händelsen fick stor betydelse för mina släktingar, och min pappa, när han berättar om detta fortfarande, så rinner tårarna från hans ögon. Han är så gripen av det. Han var bara en liten pojke när det här hände. Pappa var kanske 9-10 år vid det här inträffade. Och han gråter fortfarande, för det här grep honom så, att se Guds ofattbara omsorg. Och mig griper det också. Och jag är otroligt tacksam över Guds hjälp och Guds assistans. Och att han ibland låter oss se hur beskyddade, hur älskade och hur hjälpta vi är. Ja, så kommer det till trafiksäkerhet. Anna och jag hade funnit varandra i Uppsala 1979. Vi hade tillhört samma bönegrupp ett tag. Och Anders Grip, som förde mig till tro, hade vänner som var ute för något mycket dramatiskt. Den här familjen var ute på bilresa, och helt oväntat får de på vägen, en smal väg, dubbelt möte i hög fart. En lastbil kör om en annan lastbil. Och de väntar, de inser att det här går inte, vi klarar inte det här. Så de förväntar sig en våldsam frontalkollision, de bromsar allt vad de kan. Men istället för att höra skriket av plåt och kollisionen, så hör de bara hur barnen i baksätet jublar och skriker av hänförelse: pappa och mamma, pappa och mamma, det var ju fullt av änglar på vägen, såg ni inte, såg ni inte, såg ni inte. Då hade barnen, visade det sig, under det att bilen mirakulöst passerade mellan lastbilarna, hade barnen sett hur vägen var kantad av änglar som eskorterade bilen genom lastbilarna. Och det hade skapat fullkomlig upphetsning hos barnen. Och så berättade de här vännerna det för Anders, som berättade för oss. Underbart. Det finns mycket välsignelse. Det finns mycket hjälp att få hos Gud. Det finns mycket hjälp att förvänta sig från Gud. När vi är ute och reser längre sträckor, så ber vi, precis som ni gör, om änglars beskydd. Och det ska vi göra. Vi ska förvänta oss änglars beskydd, och vi ska be specifikt om änglars beskydd under alla våra handlingar. När det gäller änglar och vår syn på det, så det finns ju någonting som man kallar för comfort zone. Den här bekväma tillvaron där man undviker risker systematiskt, eller hur? Man kan leva ett liv där man försöker göra livet så lätt och bekvämt att leva, ta så lite risker som möjligt, ha så roligt som möjligt, njuta så mycket som möjligt, för snart är livet ändå slut. Eller man kan ta risker. Vad vill jag ta risker? Gud vill inte att vi ska försoffas i någon andlig comfort zone. Han vill inte heller att vi ska ta några onödiga risker. Det var det Satan frestade Jesus med i öknen. Om du är Guds son, släng dig ner från templet. Dina änglar ska ju, han ger befallning om det, att de ska bära dig på sina händer. Det var en fullkomligt onödig risk att ta, och det vill Jesus inte att vi ska göra. Men han vill att vi ska ta risker. Han vill att Petrus skulle frimodigt förkunna, trots att Jakob var avrättad, skulle han frimodigt fortsätta att förkunna. Petrus visste att ska jag döma tiddöden så gör jag det gärna. Tid och stund för det vet inte jag, Gud vet det. Ska jag inte dö nu kommer jag att befrias. Precis på samma trygga sätt som Sadrak, Mesak och Abednego konfronterade Nebukadnessar. Precis som samma trygga sätt som Daniel konfronterar kungen. Jag vill att dö, vill inte Gud rädda mig så spelar det ingen roll, men jag gör som jag ska ändå. Änglar påverkar hur vi tänker. Medvetenhet om änglars hjälp påverkar dig och mig, ger oss trygghet, ger oss frimodighet, gör att vi inte undviker det som är riskabelt men ändå nödvändigt. Det finns massa mer att säga om änglar förstås, men det finns inte tid för det nu. Däremot är alla som är intresserade välkomna att komomma hit på onsdag 6:30. Då fortsätter bibelstudiet om änglar som jag har då. Mycket välkomna. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus, all seger och makt och ära tillhör dig. Herre, du tronar på ditt folks lovsånger. Och du kommer för evigt att trona i andevärlden. Som den som har skapat, återlöst och försonat hela världen med dig, Herre. Och du, Fader, kommer att ställa allt till rätta. Vi kommer att få skåda din härlighet, Herre. Tack för att du inte undandrar dig någonting för att värna om den brud, den älskling som du har köpt fri, som du har frälst, Herre Jesus Kristus. Herre, vi kan inte ana hur mycket du älskar oss. Vi kan inte ana hur obegränsade dina resurser är när det behövs, Herre. Öppna våra ögon, Herre, så att vi ser som Elisas tjänare fick se. Hjälp oss att handskas med livet utifrån ditt ord, din uppenbarelse, Herre. Tack för att du älskar oss. Tack för att du tar hand om oss, Herre. Vi lägger oss själva i dina händer och tackar dig för alla dina änglar i hela din skapelse. Amen.